Jag är en lycklig man på många sätt. Idag så kände jag, när jag kom in här, så jag känner väldigt glädje över församlingen först och främst. Jag känner mig väldigt glad över den här församlingen. Jag blir så, ja, amen. Jag tror att det var någonting som den helige ande gjorde. Och så är jag en lycklig man därför att Sefra som stod här framme just här, så det är alltså min blivande hustru här. Vi håller just nu på att kämpa lite med myndigheter, migrationsverk och så här. Men det går igenom till seger där. Ja. Vi ska fortsätta och titta på apostlagärningarna. Vi är inne i den serien här nu, och idag så ska det handla framförallt om det profetiska. Och det jag skulle vilja säga är att, och jag kommer om en liten stund att förklara hur jag kan påstå något sånt, men att du kan få vara med och profetera. Du kan få tala profetiskt. Innan vi går till apostlagärningarna så är det några saker. Jag skulle vilja berätta om en särskild händelse. Det här är ganska länge sedan faktiskt som det här hände. Det är över 30 år sedan i alla fall. Och det här var i en församling i Lidköping. Lidköping vid Vänern. Och det var en vanlig gudstjänst där. Det hade nog varit sång och predikan och alltihop det här. Men på slutet av mötet så är det en gammal kvinna som reser sig upp i bänken. Och så vänder hon sig om till församlingen. Och nu ska du veta att det här var ganska stor församling, i alla fall på den tiden. Jag vet inte hur det är idag, men det var mycket folk alltså. Mycket unga vuxna där. Och hon vänder sig om och så börjar hon att tala då. Lite lugnare än vad det brukar gå till i den kyrkan, för där brukar det liksom vara mycket, vad jag förstod sen, att liksom så säger Herren liksom så. Och så måste man inte göra när man ska profetera. Det kan vara okej, jag har ingenting emot det, men hon var lite mer så här, mer vanlig, och så sa hon att Herren säger här till en ung man att jag har sett dig, jag vet att du är rädd för helvetet. Men nu ska du inte vara rädd längre, utan Jesus står, jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär där inbörd var. Nu står jag här, säger Jesus, med öppna armar. Kom nu in i mina öppna armar. Jag måste nästan ha med bilden här, det skulle jag haft förut. Alltså, om ni tänker en gammal kvinna, 80 år plus lite grann, med liksom fårat ansikte, precis jättevitt hår, uppsatt i en sån här liten knut tillbaka. Det här var en pingstkyrka. och så de absolut godaste, snällaste bruna ögon mitt i där, va? Och så delar hon det här. Och då kan jag tala om att den där då unge mannen, han står ju här nu 30 år senare. Jag tror det var första gången jag var inne i en pingstkyrka, eller en kyrka överhuvudtaget som man kan kalla frikyrka då. Jag tror det var första gången. Och när jag gick hem så var det naturligtvis, ja, men Gud är på riktigt, han har sett mig. För ingen kunde ju veta om, i alla fall den där delen, att jag hade, fastän jag inte var kristen, så hade jag ju snappat upp någonstans att det fanns ett helvete, och jag var ju livrädd för det liksom. Så att många gånger när jag gick och la mig så brukade jag alltså säga, åh gode Gud, gör så jag inte hamnar i helvetet. Och så kommer den här profetian, och jag gick hem och jag såg att jag var sedd, och jag fick en bild av Gud som inte var någon som ville sparka mig till helvetet, utan Jesus var någon med öppna armar som stod och ville ta emot. En profetia. Att tala profetiskt, det är att låta Gud få använda min mun, helt enkelt. Det är ju Det är egentligen inte svårare än så att Gud i sin stora makt och kraft, han vill använda oss människor, alltså våra händer, våra fötter, till att göra bra och goda saker. Han vill också använda våran mun till att tala profetiskt, att säga någonting från honom till människor. Och jag vet att alltså, den som är riktigt finsmakare på detta och hört mycket undervisning om det kan tänka, ja men det finns ju kunskapens ord och det finns maktord och det finns en hel lång dag. Jag förenklade lite grann idag, okej, och jag vet att jag förenklar lite grann, utan jag kallar alltihop det där för profetiskt nu. Väl medveten om att man kan i sin undervisning dela upp de här sakerna. Men jag uppfattar det Gud gör. Så uppfattar jag det kanske inte mycket som någonting som går att riktigt få in i punkter, staplar, diagram och liksom i färdiga fack så här. Utan alltså när jag tänker på det profetiska så tänker jag mer som att vi tittar ut över ett landskap, ett vackert landskap mera, där det liksom går i vartannat och det är liksom kanske lite svårt att säga att var börjar ängen och var börjar skogen liksom, utan det går liksom i vartannat lite. Så tänker jag mer på det profetiska. Alltså, så att tänk er nu att nu har ni framför er ett vackert landskap, det är det profetiska, och där kan man nu börja gå runt så här. Det är inte så mycket liksom, tror jag då, färdiga stolpar liksom, så det är inte riktigt så. Det finns mer. Som den mattefreak jag var, så får jag till slut erkänna efter hur många år det nu är jag varit frälst, att kanske de här som är lite mer konstnärligt lagda, de kanske mera med sitt sätt att beskriva, måla tavlor och göra skulpturer och grejer och dansa och allt vad de gör. Alltså, de kanske bättre egentligen beskriver Guds rike än vad min matematiska hjärna, som gärna har velat dela upp saker, pang, 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 i stolpar. Vi ska snart läsa Bibeln här nu. Jag förstår att vi väntar på det. Jag skulle vilja säga en sak till också, som egentligen är ett bibelstudium för sig. Men jag bara helt kort, så att vi har med oss det som en grund också när det gäller det profetiska. Det är skillnad på en gammaltestamentlig profet och en nytestamentlig profet. Det är väldigt bra att veta. Det finns många likheter också. Absolut. Jag menar, det är en och samma Gud som talar. Och alltihop så här. Men det finns vissa skillnader. Därför att gamla testamentets profeter, de levde under en tid då Gud hade slutit förbund med sitt folk Israel. Det här förbundet gäller ju fortfarande, alltså det har inte slutat gälla. Men alltså, de hade mer i uppgift att säga, det här är rätt, det här är fel. Om du gör rätt, så då händer det här välsignelsen. Om du gör fel, då händer den här förbannelsen. Men sen hade de också i uppgift att liksom säga att det kommer någonting bättre där framme. Alltså Gud har allt det här därför att det är bara en grund för att han har någonting bättre där framme. Och det var Jesus och det är det nya förbundet. Och där är du och jag nu. Så när vi liksom tänker oss att vi ska vara profetiska, så ska vi vara nytestamentliga profeter. Så vi inte liksom missar det, va? Det är inte så att vi klipper bort det gamla testamentet och förkastar det. Nej, absolut inte. Det är Guds ord. Det är viktigt för oss att läsa och få med oss. Men när vi ska profetera så ska vi vara nytestamentliga profeter. Nu äntligen har vi kommit fram till att läsa Bibeln. Apostlagärningarna 2 och 14. Och vi kommer in i händelsen när det har precis varit pingstdagen. Det var ju så att Jesus stod på korset, han uppstod och han lovade att ni ska få kraft. Den heliga ande kommer över er, lovade han. Och lärjungarna bad och så kom pingstdagen. Och då så kom den heliga ande, uppfyllde dem allesammans. Och de började tala i tungor där och så var det människor som liksom såg att nej, men vad är det där? En del trodde att de var fulla. Men ändå var det ju någonting som hände som gjorde att människor var intresserade och undrade, men vad är det som händer här? Och då steg Petrus fram, står det. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem: judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och så börjar han citera då en profet från Gamla testamentet här, som hade då blickat framåt mot det nya som skulle komma. Då står det så här: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och det ska profetera. Och så fortsätter predikan där, och den slutar med att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Så att det här är en härlig predikan verkligen här. Det jag skulle vilja få tag på här, det är detta att uppfyllelsen utav Joel, som vi ju lever i idag, det är ju att era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Alltså det är ju väldigt mycket det profetiska. Och det avslutar, eller mitt i här det avslutade, så stod det: jag ska utgjuta min ande och de ska profetera. Jag tror att alla som vill tillhöra Jesus kan få profetera. Och det ska jag förklara nu, hur jag kan påstå något sånt. Varför kan jag påstå det? Att jag tror att varenda en utav oss här som vill tillhöra Jesus kan få tala profetiskt. Vi går till första Korinthierbrevet 14:1. Första Korinthierbrevet 14:1. Och där läser vi: sträva efter kärleken. Kapitlet innan så har vi kärlekens lov, brukar det kallas. Alltså ett kapitel som handlar om kärleken. Och så står det så här: sträva efter kärleken. Men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte utgjuter sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Här har vi ett bibelställe. Och här säger Guds ord: jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Ja, det är bra. Det är inte fel när som vill göra det. Men ännu hellre att ni profeterar. Man vill att alla talar i tungomål. Det är bra, det är okej. Jag vill stryka under att känner du att ja, men det gör inte jag riktigt, så känn dig liksom inte sämre för det. Vad jag önskar att vi inte hade lagt så mycket anspänning och kramp omkring detta med tungomålstal. Så många gånger har jag hört förkunnelse, och kanske lite skyldig till det själv, och talat om tungomålstal så att människor nästan har känt att om jag inte talar i tungor så är jag då har jag inte riktigt allt. Släpp det. Snälla, bara släpp det. Du har en helig ande bor i ditt hjärta. Jag har en helig ande bor i mitt hjärta. Känner du att vad jag skulle önska att jag också skulle få tala i tungor, då kommer Gud att låta dig börja tala i tungor. Har du ingen längtan, önskan efter det, så Ja, lev på livet i den heliga ande. Får vi se vad Gud gör. Amen. Så behöver vi liksom inte ha någon kramp omkring det. Okej. Men och allra helst så vill jag ju här då att vi ska profetera. Och så står det här i vers 3. Att den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Nu skulle jag bara önska utav er här. Här i Skogsrokyrkan är allting frivilligt, så du får vara med om du vill. Men kan vi säga de här orden tillsammans? Jag säger dem först här nu och sen så säger vi dem tillsammans. Okej. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Vi tar det en gång till. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Alltså, försök att komma ihåg de orden, för de är nyckelord när det handlar om att vara en nytestamentlig profet. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det är någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Alla kan få profetera. Ja, Mats, men har du inte läst 2 kapitel tidigare där det faktiskt då står att inte har väl alla profetians gåva? Ja, och jag har läst det. Och jag ser på det så här, och jag har full respekt för dem som ser på ett helt annat sätt. Jag tror att det är så här. Vi har en och samma helige ande. I denna heliga ande finns allt utav frukter och gåvor och liksom allt som finns i den heliga ande. Det finns där i en och samma heliga ande. Och därför så tror jag att vi precis som han önskar att vi alla ska få profetera, att alla kan få profetera. Vi kan få göra alla de gåvor som finns. Alla kan få profetera, men sen är det några som blir profeter. Alla kan vi evangelisera. Sen är det några som blir evangelister. Alla kan vi få vara med och bota en sjuk i Jesu namn. Sen finns det en del som har helandets gåva. Är ni med? Alltså, alla är inte profeter på det viset eller evangelister. Och så, utan där är vi olika, och det är bara för att vi ska vara lite beroende av varandra. Alltså, vi har inte liksom allt, va? Utan vi kommer alltid vara lite, alltså jag kommer alltid vara lite beroende utav Johan här och Johanna och er allihopa, för att ni har någon gåva som inte jag har. Så är det. Men sen har vi en och samma heliga ande som bor i våra hjärtan, och det här gör att vi kan allihopa vara inne på de här sakerna, som att bota till exempel. Det står till exempel, en av de andliga gåvorna är gästfrihet. Jag tror att vi alla kan få vara gästfria till exempel. Sen är det en del som har gåvan. Alltså, och under den tiden jag var pastor så upplevde jag den gåvan så mycket. Så att en gång jag hade varit hos en äldre dam och gästfriheten hade flödat över. Så jag kunde inte röra mig på hela dagen. Jag bara låg och var jättemätt. Liksom. Det var verkligen. Men jag tror från djupet av mitt hjärta att både jag och du kan få vara med och profetera. Då kommer ju nästa fråga här. Hur vet jag att nu talar Gud, nu får jag någonting profetiskt ifrån Gud? Och då ska vi säga lite grann om här. Hur känner jag igen att det här är någonting profetiskt som jag ska ge vidare? För det första så vill jag ju säga att skulle det bli lite grann tokigt, lite grann fel, så är inte det så farligt om man bara har tagit det på rätt sätt. Om jag går ut med och liksom går in med slänger mig in i situationen och säger att Gud säger till dig, ja. Då har jag liksom lagt ribban så högt att liksom, säger jag något tokigt och fel så kan det bli väldigt, väldigt galet. Men är det så jag inte riktigt vet, så kan jag ju säga att om jag upplever att alltså, jag får till mig det här ordet och så. Och den som då ska ta emot det ordet har ju också en mycket större möjlighet att göra det som Bibeln talar om. att pröva det profetiska talet. Så. Men hur vet jag att nu börjar det vara någonting profetiskt här? För det första så går allt profetiskt tal i linje med bibelordet. Vi behöver inte ägna mycket tid och tanke åt det, men det är ju grundläggande så att Gud talar inte emot sig själv. Alltså det han har sagt sitt ord, det gäller för alltid. Och det profetiska går liksom aldrig liksom på tvärs med det, utan det går alltid i linje med det. Vi sa förut här, och ni predikar det här också, att den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det här är någonting väldigt, väldigt viktigt för att känna igen det profetiska, det nytestamentligt profetiska, uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och nu vill jag läsa ifrån Galaterbrevet. Vi är i kapitel 5 och vi kan gå till vers 18. Vers 18, och vi är inne på och pratar om hur känner jag igen när det är Guds ande som talar inom mig. Hur känner jag igen när det kommer en tanke, det kommer någonting här inne. Kanske det kan vara en bild, det kan vara en känsla, det kan vara en tanke, det kan vara någonting som kommer in. Hur känner jag igen att det här, det kan vara Gud? Och vi kan läsa från vers 18 då. Och i sammanhanget så står det liksom ett motsatsförhållande mellan anden och köttet här. Och så står från vers 18. Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar, det är alltså det som är tvärt emot Guds ande. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg, vi har redan sagt, det som lever så ska inte ärva Guds rike. Okej, alltså när anden talar så innehåller det alltså inte det här. Det är ganska enkelt liksom då. Det är inte detta. Alltså fientlighet. Nej, det var inte anden. Irrlära. Nej, det var inte anden. Illvilja. Nej, det var inte anden. Okej. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Profetiska ord från Gud avspeglar den heliga ande. Är det här nu det jag vill säga till en annan människa? Är det möjligen Gud som säger detta? Ja, alltså, är det kärlek? Är det glädje? Är det frid över det här ordet? Är det trohet, mildhet, självbehärskning? Finns det tålamod, vänlighet och godhet i det här ordet? Alltså, så kan man liksom känna in. Då är det profetiskt. Då kan det vara profetiskt och ifrån Gud. Den profetiska ord från Gud återspeglar vad den helige ande och andens frukt. Och om jag säger något ord till någon och den här människan nu då inte går iväg uppmuntrad, uppbyggd eller tröstad, då är jag inte klar som en nytestamentlig profet. Alltså då har jag inte gått hela vägen. Någon kanske vill invända alltså, men finns det inte lite huggormsyngel och vitmenade gravar också att säga? Jo, okej. Okay. Bara för att vi ska ta det. Jesus sa ju det till fariseerna. Och Det här är ett helt bibelstudie för sig det också. Men alltså, jag utmanar dig som är intresserad och vill titta på det. Titta på när Jesus och apostlarna, när de är konfrontativa i sitt profeterande. Då är det en gemensam nämnare. Och det är att någon är emot evangeliet. Någon försöker förstöra för evangeliet. Alltså någon är emot försoningen. Alltså, och det ska vi till väldigt mycket innan man hamnar där liksom. Det är väldigt. Då har det gått väldigt, 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 väldigt långt innan man hamnar där. Men det, och det är, så vitt jag kan se, det är enda tillfället då Jesus och apostlarna verkligen är, eller tillfällen då de verkligen är konfrontativa. Kolla på Jesus. Alltså när han möter en kvinna vid brunnen, alltså så börjar han ju inte med att säga att liksom, hoho, du är en kvinna som har haft 5 män. Och nu har du en som inte är din. Alltså han börjar inte att säga så, utan han börjar prata om annat. Han börjar tala om levande vatten och så här, den här kvinnan kommer in på detta. Och sen så delar han det här då att jag ser ditt liv. Att, ungefär. 5 män har du haft, men den du har nu, det är inte din. Och alltså, det är en helt annan atmosfär. En helt annan atmosfär. När de kommer med äktenskapsbryterskan liksom och släpa fram henne där. Alltså, så är inte Jesus där och profeterar. Du har, liksom, utan han skriver något i sanden. Vet ni vad han skriver? Jo. Nej, jag bara skojar. Jag vet inte heller. Alla trodde liksom att nu kommer det. Ja, nej, ingen vet. Jag har hört många gissningar. Men ingen vet. Det hade tydligen med saken att göra. Troligtvis. Men i alla fall. Alltså, vad han faktiskt säger till henne är att inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså, så att lägg märke till hur Jesus, och det är fariseerna som liksom försöker förhindra försoningen. Liksom. Alltså, de går emot. Alltså, de går emot Gud som vill lyfta människor och vill liksom så. Det är de som man säger huggormsyngel till. Så det ska gå väldigt, väldigt extremt långt. Och jag tror att alla oss som är lite mer nya i detta, vi ska hålla på med, och även den som är van, jag tror att när du har profeterat klart så ska människan vara uppbyggd, uppmuntrad eller tröstad. Hur börjar jag tala profetiskt? Vi går lite vidare in i det profetiska landskapet här och frågar oss hur vi börjar nu då. Jag läser ifrån Jakob 1:19. Käre Gud, här kommer det någonting som jag tycker är otroligt intressant. Jag har själv jättesvårt för det, men det är grundläggande när man ska profetera. Jakob 1:19, hoppas du har hittat det. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, och det där är så svårt, och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Ja, om jag börjar bakifrån här, lyssna mycket på ordet om man vill liksom börja med att tala profetiskt. Och ett litet tips är att ta Bibeln och så när du är för dig själv så läs högt. Eller man behöver inte vara för sig själv. Det kanske, jag vet inte om man ska ta det på bussen, det får du avgöra. Men alltså, läs högt ur ordet så ställer du liksom in dig i samma riktning som ordet går. Men det var inte det. Snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Att träna sig att vara sen att tala. Jag tycker det här är jättesvårt. Men jag har märkt det är grundläggande för om jag ska kunna tala profetiskt och människor ska ta det på allvar. Vad menar jag? Jo, för om Mats Magnusson kommer med sina åsikter hela tiden. Jag tycker att det är så. Alltså sen när jag väl säger något profetiskt så ja, då drunknar det i allt det andra. Och det är därför Bibeln säger att jag ska vara sen att tala. Jag tycker inte att den ska stå där. Jag tycker, alltså, nej men, lägg ner det. Var sen att tala. Snar att höra, att lyssna på människor och på Gud framför allt. Ja, men jag har väl rätt att ha en åsikt. Ja då, du har så rätt att ha en åsikt. Jag med. Jag har aldrig varit med om att mina åsikter har satt någon människa fri dock. Flera av er har säkert hört den här sägningen eller det här citatet eftersom det har vandrat runt lite i kristna sammanhang. Men åsikter är som armhålor. Alla har ett par stycken och de luktar lite av mig själv. Åsikter är som armhålor. Tänk på den. Alla har ett par stycken och de luktar lite av mig själv. Börja istället med, om du vill tala profetiskt, att tala uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Jag ska bara visa lite på Jonas här. Och jag har bett om lov. Han behöver inte göra någonting. Ja, det är okej, du kan stå här. Det är rätt. Ja. Jag har bett om lov först och han vet om det här. Alltså, vi tänker oss, nu, jag profeterar inte än. Men jag ställer in mig liksom på att kunna göra det. På att liksom vara i den ström av den heliga ande där jag kan få ett ord, ett profetiskt ord till Jonas. Alltså, hur talar jag då till Jonas? Ja, men då säger jag någonting. För det första, det är inte smicker jag menar nu. Utan jag säger någonting som jag ärligt kan mena. Och som är uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Jag kan säga Jonas att när du går fram här och du börjar att slå på gitarren. Och liksom, alltså då tänker jag ofta så här att jag ser i dina ögon att du har varit med Gud. Alltså jag blir väldigt... Jag känner att nu vill jag vara med och sjunga när du går fram och ställer dig där. Alltså nu, okej, jag har inte profeterat än. Eller hur? Det här kan vem som helst säga. Jag sa någonting som är sant, som jag menar. Och det var uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Jag står i linje med att kunna få ett profetiskt ord till Jonas. Jag har inget direkt nu. Jag återkommer om jag får ett. Och så jämför vi detta nu med åsikter. Jag har lite åsikter här. Jag tycker du kunde ta och spela lite mer country. Ja, alltså ofrälsta tycker om country. Jag har en granne. Han är ofrälst. Han tycker om country. Så jag tror att vi skulle ha många mer ofrälsta i kyrkan om du bara spelar lite mer country. Har du ingen cowboyhatt hemma som du kunde ta? Jag var i Nashville en gång. Det var jättemycket folk, för där spelar de country i kyrkan, ska jag säga. Alltså jag kan ha massa åsikter. Men det lyfter, alltså ni hör va? Nu gör jag mig lite dum här. Men alltså, det lyfter inte Jonas in i hans tjänst ett enda dugg. Eller hur? Jag har bara massa åsikter. Men att positionera mig, börja tala uppmuntran, uppbyggelse och tröst, alltså rent i det naturliga, positionera mig för att kunna fortsätta i den linjen och säga någonting profetiskt. Och jag återkommer när jag har något riktigt profetiskt att säga till. Tack så jättemycket. Ge Anfa och få en applåd för att han ställde upp här. Så då vet ni liksom, om jag ska börja att tala profetiskt, då vet ni liksom hur man gör. Och här gäller samma sak naturligtvis med vilka den är. Alltså barnledarna. Liksom då, men gul saft nu igen. Det borde inte mina barn få röd saft någon gång. Ja, alltså, och så vidare. Man kan ha så mycket åsikter. Men vill du att barnledarna i kyrkan ska bli fria i sin att tjäna Gud och verkligen liksom lyfta barnen här. Ja, men då ska du börja tala uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Och då så ställer du dig själv i en situation där det helt plötsligt så kan du få ett profetiskt ord till en barnledare. Eller välkomstteamet. Eller ljudkillarna. Vänder inte bara om att titta på ljudkillarna när det råkar bli fel en gång och det blir rundgång. Alla vänder sig om. Alltså att sköta ljudet i kyrkan. Det är det mest otacksamma som finns, för alla ser ljudkillarna bara när det liksom är något som går fel. Så börja tala lite uppmuntrande, uppbyggelse och tröst till dem. Och så vidare, och så vidare. Alla här, styrelse, äldste, fika, personalen. Alla. Du kan få tala profetiskt. Jag tror det har framgått med all tydlighet. Uppbyggelse, uppmuntran, tröst. Kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Alltså, det goda som kommer ifrån den heliga ande. Och sen är det bara att våga. Eller bara. Men sen är det bara att våga liksom. Att tro på att det här ordet som jag har här inne, det är någonting att dela.